Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Så jag tog Ivan i famnen och ringde 112. Och sen från och med då så hade jag inte längre min sambo.
Välkommen till Singelrådet, Carolina Zettervall.
Tack så mycket.
Hur mår du?
Jag mår sådär, och det beror på just idag att min son är svinsjuk i influensa och då blir jag ett nervvrak, för sån är jag. Så jag inte sover på några nätter riktigt.
Vad är det för typ av nervvrak?
Nej, men jag har ju, och det kommer vi komma till, jag har ju varit med om lite saker som gör att jag har blivit ganska så här benägen att tänka katastroftankar även vid små motgångar. Och barn blir ju väldigt utslagna av influensa och det ska en förälder kunna ta, men jag tror att jag blir otroligt mycket mer nervös och orolig och har svårt att så här lugna mig själv när någonting händer med min son, för att jag är så himla fest vid honom och jag är så rädd att något ska hända honom också liksom. Mm. Men hade du frågat för 3 dagar sedan hade jag sagt att det var toppen, för då var det
men då kanske det är toppen om några dagar igen.
Jag tror det är grundbra frisk. Men grundbra. Just idag så är jag lite så här skakig.
Gud, det där skulle jag nästan vilja snå av dig. Grundbra. Jag tycker att det är så jobbigt att svara på frågan om hur man mår.
Men precis. Är det i sekunden eller i senaste veckan eller senaste åren? Alltså jag mår väl rätt så bra. Och sen är jag ganska svajig som person. Så fångar du mig vid fel tillfälle så kan du få en utläggning.
Eller rätt kanske.
Ja.
Du är författare och har skrivit boken Låt oss hoppas på det bästa som kom 2018, som blev väldigt uppmärksammad, där du berättade din historia om förlusten av din man. Och du berättade lite kort här att du sitter och skriver även idag på en ny bok.
Ja.
Vad handlar den om? Jag blev lite nyfiken.
Allt jag skriver handlar om kvinnor i liksom 30-45 års åldern som känner en enorm klaustrofobi i sina liv, i sina roller som så här mödrar, döttrar, svärdöttrar, kollega, syster, vän. Och att det liksom är någonting i det där som skaver för mig och för mina karaktärer, i att det är liksom, det går inte riktigt ihop sig. Det finns inte riktigt möjlighet att vara den där frigjorda, jämställda kvinnan som förverkligar sig själv, för att det är så jävla många roller liksom. Och det är det jag skriver en berättelse om, en familj nu, i moderns, dotterns och faderns perspektiv. Det är liksom lite så här omlott berättelse igen. Där den jag liksom ömmar mest för kanske är den här morsan då, så här, som egentligen kanske inte är den bästa av mödrar, för hon lämnar faktiskt sina barn och sin familj. Men jag försöker förstå den kvinnan, och nu är det slutet kvar och det har jag våndats med i några månader. Testa nytt, få panik, skickar till agent och förläggare. Och de säger, men det är bra, jobba på, vi kan inte hitta på det här åt dig. Nej. Och så fortsätter jag.
Och vi ska återgå till din första bok då. Mm. Låt oss hoppas på det bästa. Ja, nu beskrev jag den lite kort här i början, men hösten 2014 så förlorade du din man, pappan till ditt barn. Mm. Också, vad var det som hände den där morgonen?
Jo, det var en måndagmorgon som var mitt i min, eller den var i slutet av min föräldraledighet. Vårt barn då var 8 månader. Och det var en vecka kvar tills jag skulle få gå tillbaka till mitt jobb på en kommunikationsskola här i Stockholm. Och jag längtade väldigt mycket efter det. Inte så mycket efter att faktiskt jobba, som att komma hemifrån lite och vara en annan än den lätt neurotiska nya modern. Återigen. Och min sambo Axel skulle då bli föräldraledig på halvtid. Vi skulle dela lite. Och han hade varit jättetrött ett tag. Han hade varit så här, hade jättemycket med sitt jobb. Han var konsult inom IT och hade kunder som liksom behövde hjälp titt som tätt och mitt i nätter och över helger. Och han hade jobbat mycket och vi hade flyttat och vi var nyblivna föräldrar. Så att han hade väl varit ganska så här låg energiperson ett tag. Men inte på ett sätt som hade gjort att han hade känts sjuk, utan mer som så här är det för bebisföräldrar liksom. Och jag hade den natten sovit i ett annat rum med Ivan, därför att han hade en skitjobbig sömnperiod och ammade och vaknade och ylade hela nätterna. Och vi hade också en speciell sorts liten katt som var en Devon Rex som var otroligt verbal och hon ylade. Så det blev liksom, det var en situation där de väckte varandra och vi delade upp oss. Så att Axel sov i vårt sovrum med katten och jag sov i Ivans sovrum med Ivan. Och klockan var 7 på morgonen när Ivan vaknade, eller 6:30 typ. Vi skulle, som vi alltid gjorde, gå in och väcka Axel och så skulle en ny måndag ta vid. Men den morgonen när jag skulle väcka honom så levde inte han längre. Han hade dött i sömnen. Så jag satte ner Ivan i sängen först, för jag förstod inte. Och Ivan började krypa upp mot hans huvudända. Och ungefär när han var halvvägs uppe så såg jag att någonting var så här fel med ställningen och utseendet. Och, ja, jag kände på hans fot och den var sval och jag bara liksom, det blev helt glasklart och jag blev iskall och bara förstod att han lever inte. Nu måste jag bara göra något. Liksom, jag måste först och främst ta bort Ivan ur sängen. Jag måste ringa 112. Jag måste liksom ta mig förbi den här stunden, för jag vet inte riktigt hur jag ska göra liksom. Så jag tog Ivan i famnen och ringde 112 och sen från och med då så hade jag inte längre min sambo.
Och förstår du, alltså kan du minnas, för när det är så när man är med om traumatiska upplevelser som den här, så kan det ju vara väldigt svårt att minnas dem, alltså precis där och då. När du tänker tillbaka, minns du hur du tänkte eller kände?
Nej, jag minns mig själv ganska mycket utifrån. Alltså som att jag ser hur det gick till. Mm. Jag ser vad jag gjorde. Jag kommer ihåg så här, att vilken arm jag höll Ivan i och vilken arm jag höll luren i. Och vilken hand jag använde när jag liksom vände på Axels kropp för att känna på honom. Men jag har inte riktigt tillträde till hur det kändes inuti mig. Jag tror att jag var i sån chock så att det är på något sätt helt blockerat. Mm.
Men vad händer då när du har tillkallat 112?
Jag får en känsla av att inte jag står ut med att vara kvar i lägenheten. Jag vet inte i vilket rum jag ska gå. Om jag ska sitta där bredvid Axel som inte lever, eller om jag ska gå ut i vardags. Alltså det var så bizarrt att vara kvar i lägenheten. Så jag tog Ivan och satte honom i en bärsel och la en filt runt honom. Och så gick jag ner på våran gård och satte mig och väntade. Jag tror att jag hade en stark känsla av att jag klarar inte det här utan någon annan som berättar hur man gör. Och då dröjde det en stund och sen så kom ambulansen och från och med då så fick jag hjälp. Okay. För då var det liksom utbildade personer som kunde gå upp och titta på honom och känna på honom. Och sen kommer poliser för att det blir ett polisärende när någon dör utan förklaring i ung ålder. Och gick igenom vår lägenhet, våra medicinskåp, och sen kom Axels familj, och sen kom min familj, och sen kom någon slags läkare, och sen var det lite som att jag vallades runt där i några dagar och kanske till och med månader i stort, för att jag klarade inte riktigt av situationen själv, utan jag behövde människor omkring mig som hjälpte mig både med Ivan och med hur man tar sig vidare rent logistiskt efter en sån här grej. Med begravningar och bouppteckningar och arv. Och, ja, det var lite för mycket.
Kom alla de tankarna samtidigt?
Eller? Nej, första dagarna tror jag att tankarna mer var hur ska jag ta mig igenom den här minuten och kvarten? Och vad behöver Ivan? Liksom? Han behöver amma, han behöver ett ny blöja och så. Mm. Bebisar är ju... De är på ett sätt ganska så här, det är tacksamt att ha en sån att ta hand om. Därför att det är så omedelbara behov. Det är så här, nu ska den här blöjan bytas. Oj, han behöver verkligen bada. Då kan man liksom fokusera på det. Och sen vad som ska bli av den där stora läskiga framtiden. Det tog jättelång tid innan jag orkade tänka på det. Det tog ett halvår drygt innan jag verkligen tog tag i att jag ville inte bo kvar i den där lägenheten. Jag mådde skitdåligt av att gå runt där.
Ja, för du var kvar där, va? Hur lång tid var det?
Han dog i slutet på oktober och jag flyttade i maj året därpå. Mm. Så jag var kvar. Och det var också så här, du vet, Stockholms hyresmarknad. Vi hade just fått ett förstahandskontrakt, mitt första, efter 13 år i bostadskön. Mm. Och då var det så där, dels så sa min psykolog då, att man ska inte ta några förhastade beslut när man är i liksom akuta sorgfasen, utan försök att bara härda och vara kvar. Liksom. Och jag kände jättestarkt att jag vill inte bo här, jag vill inte gå in i det där rummet, jag trivs inte här, jag hade bara bott där i 3 veckor när det hände. Liksom. Men sen också att det var någonting med så här, jag har ju ett förstahandskontrakt, jag borde kunna byta det. Så jag kämpade på med så här bytesidor, och ingen ville ha min stora lägenhet mot en mindre på Söder som jag ville. Det är skitsvårt att byta lägenhet i Stockholm. Så till slut så bara landade jag i att jag ger upp om det här. Jag tar liksom det största lånet jag någonsin kan få. Jag hade ju ändå heltidsanställning då och så där. Och flyttar in till Söder och vaskar den här 13-åriga köplatsen, för att det går inte. Jag kan inte börja om. Och jag tror att ungefär när jag flyttade med Ivan och vi fick en ny start, liksom, då började jag så smått tänka att så här, vi kanske hade en framtid ändå, han och jag. Mm. Liksom. Vi måste ju göra någonting av alla de här åren som är kvar, och han är ju bara 1 år. Han måste få ett bra liv så gott det går. Liksom. Jag måste göra vad jag kan. Mm. Men första halvåret var ju så jävla deppigt alltså.
Hur såg din vardag ut då? För du nämner det här med att du inte ville vara i lägenheten. Mm. Men också det här med att omge sig med människor har ju en funktion.
Ja, det har. Alltså jag hade ju jättemycket sällskap i början. Men sen efter ett tag så måste ju såklart alla omkring mig återgå till sina liv. De har ju jobb, och min familj bor inte i Stockholm. Någon av dem egentligen. Så att någonstans efter begravningen så började jag försöka ta mig igenom dagarna själv med Ivan. Och då, eftersom jag inte trivdes hemma, så var vi liksom ute hela tiden. Det var som att vi käkade frukost, sen gick jag ut och vandrade med honom. Gick till parker, gick till öppna förskolor, hörde av mig till alla kompisar jag hade som också var föräldralediga. Och bara, hej, vill ni ses där? Kan jag komma förbi på fika? Ska vi gå på dagbio? Eller du vet. Så jag bara vandrade. Gick ner till 0 kilo typ, och bara var ute och gick hela dagarna, och kom hem på kvällen och mådde piss, och ja, så höll vi på fram tills han började förskolan.
Och hur, för du nämnde att så här, att Ivans konkreta behov, att de fyller också en funktion. Liksom,
ja,
att det,
absolut.
Men
de kan också vara en flykt. Alltså att,
ja,
så här,
precis. Jag tänkte på det. Hur för har man ett litet barn som behöver en så pass mycket som en liksom 6 månaders, alltså, eller hur gammal?
Han var 8, men det är, ja, han var ju typ.
Men alltså ett litet barn som har ett stort behov av någon som tar hand om en, liksom, hur kunde du fokusera på dig själv och din egen sorg i det?
Nej, inte så mycket. Och det tror jag började För mig känns det som att första året var ren och skär överlevnad för mig att liksom, och för Ivan, att göra fejka ett så glatt liv det gick för honom. Och försöka liksom, jag nästan räknade så här hur många gånger han hade skrattat under dagarna, och det var så här min bekräftelse. Om han hade haft en rolig dag, då fick det vara, det var liksom allt jag kunde begära av tillvaron, att jag hade lyckats med att låta honom ha kul typ. Men sen så när han var 1,5, så 10 månader senare, så började han på förskolan och jag gick tillbaka till jobbet. Och någonstans så var det också tydligt att liksom, jag blev mer och mer ensam, för att det blev mer och mer upp till mig att kanske så här reach out till mina vänner. Mm. Så här. Och jag tyckte att det var så himla svårt. Alltså den tiden när alla liksom bombarderade mig med besök och middagar och vi är hos dig, vi hänger här. Då var det liksom, då kunde man vara så här, nej det behövs inte men tack. Mm. Men när det mer var så där, men ring själv. Eller när det skulle närma sig en sommar och vi inte hade några planer. Vi hade inget sommarställe eller så. Då tyckte jag att det var så himla svårt att... Jag blev medbjuden till olika ställen. Men det var ändå så här 4 veckor som jag behövde hitta på någonting själv. Och jag tyckte det var så otroligt deppigt. Så att jag tror att så här, efter något år började jag sörja för mig själv. Och också känna mig väldigt, väldigt ensam och utanför i tillvaron liksom. Jag tänkte mycket på att det finns ju, även om vi är moderna, jämställda och allt det där, så finns det en ganska stark så här par- och familjenorm, märker man, när man inte tillhör en. För jag var liksom inte längre det givna sällskapet för mina singelkompisar, för att jag hade ett litet barn. Liksom. Det var inte lika enkelt för mig att dyka upp på middagar som höll på länge eller fixa barnvakt och gå ut och så. Och mina vänner med familjer, de levde inte riktigt som jag. Jag var så himla avundsjuk på det de hade. Så jag hade liksom ibland ganska svårt att glädjas med hur härligt deras liv var när mitt var så himla deppigt. Mm. Så jag tycker att jag sörjde nästan som mest intensiva år 2.
Vågade du, eller vågade, men alltså, prata med någon av dina vänner om just den här känslan av ensamhet?
Inte så mycket faktiskt. Jag tyckte att det var väldigt skamligt att vara en person som var både avundsjuk och bitter. Det tillhörde liksom inte min bild av den accepterade sorgen. Och så tänkte jag så här, vad gör det för nytta att jag berättar det här? Det liksom, då blir det ju ännu mer så att jag ska vara en man tycker synd om och umgås med för att det är synd om den. Mm. Liksom. Jag tror att det kanske märktes ändå, för att man är ju inte toppen på att spela glad liksom. Och jag tror inte att så här, att hänga med mig var kanske inte folks roligaste val under en tid, men de gjorde ju det ändå liksom. Mm. Men jag skrev ju om det i boken. Det var ju mycket lättare att skriva om det när det hade gått lite tid och det inte fanns någon särskild mottagare sådär. Det var inte så här, det här är ett samtal till dig, du vän eller du familjemedlem som gjorde sig och så. Jag tyckte att det var, eller jag tycker generellt att det är mycket lättare att skriva om jobbiga saker än att prata om dem.
Plus en. Mm. Nej men jag tänker just alltså de här känslorna alltså av skam i en sån situation blir ju så förlamande.
Mm.
Att man, det blir så här moment 22, att man sitter där med sin ensamhet, med sina skuldkänslor kanske, eller du vet, allt det som omger sorgen och sin situation, och sen samtidigt vill man inte vara till besvär. Alltså det blir en slags, kan jag tänka mig, en bubbla av, ja men alltså nästan att den växer ännu större av just ensamhet. Och för att, alltså bara det här med att, tänker jag, att ha ett barn med någon, sen försvinner den personen.
Mm.
Hur såg din kontakt ut med Axels föräldrar och familj?
Jo, men den blev ju jätte... Alltså jag och Axel hade ju varit ihop i 5,5 år när han dog. Och han... det liksom, i min bok är ju som en parallell berättelse om våran kärleksrelation och det som händer efter att han dör ifrån mig, så att säga.
Mm.
Men Axel var en ganska udda fågel som hade otroligt mycket integritet och gillade att vara ensam och gillade att sitta på sin kammare och fundera. Liksom. Han var jätteolik mig på det. Och hans familj var ju också så här, de bor lite utanför stan och tycker också om att vara i sin sfär, så att säga. Så vi hade setts lite då och då, som man kanske gör med en svärfamilj. Åker ut på jul och åker ut på någon lördagsmiddag eller sådär. Men när han dog så blev ju vi otroligt, alla blev ju, vi blev ju liksom, vi fick ju en gemenskap i att vi sörjde honom så intensivt på våra olika sätt. De sörjde en son och en bror och jag, min partner och pappan till Ivan. Men då blev det ju som en ny situation där det var jag som var kontakten och dem. Alltså vi hade ju ingen emellan oss längre.
Mm.
Och jag tror att de också fann, inte kanske tröst, men någon typ av mening i att hålla Ivan nära. Så de fanns jättemycket för mig första tiden och gör än idag så hörs vi mycket och ses. Men då var det sådär så att vi liksom sov över hos varandra. Och de hjälpte mig när Ivan blev sjuk och de tröstade mig när jag var ledsen och ja, de var jättenärvarande och det blev ju som att jag fick en familj till helt plötsligt under jättesorgliga omständigheter. Sådär.
Den här veckan så samarbetar Singelrådet med Text and Art. Och det är en sida som jag har suttit och scrollat på nu ett tag med en fruktansvärd beslutsångest. Jag ska välja en poster som jag ska sätta upp i mitt sovrum. Och på Text and Art då så har man, ja, tyvärr kan jag nästan säga, ett enormt utbud av posters där man själv kan vara med och personifiera dem genom att lägga till namn, årtal eller liksom andra detaljer i text. Och jag har då fastnat på kategorin stjärntecken, för jag är ju en sån tönt, ni vet. Självklart är det då mitt eget tecken, oxen, som jag ska innehandla en affisch av. Och det är väldigt fint, för det är liksom himlakropparna. Det är inte det här som liksom sitter i apparna, utan det är verkligen en så här fin stjärnhimmel. Använder man koden Singelrådet så får man 20% rabatt på alla posters. Och det gäller utöver det vanliga erbjudandet där man kan då ta 3 och betala för 2 posters. Så det blir väldigt mycket rabatt. Vad man väljer är såklart en smaksak. Jag står ju som sagt i beslutsångesten här lite bland stjärnteckneaffischerna, där jag är faktiskt lite sugen på att köpa en poster med min ascendent kräftan. Vi får se. Jag tror att jag behöver scrolla vidare här faktiskt innan jag bestämmer mig. Men det som är bra i alla fall är att med koden Singelrådet så får man 20% rabatt. Och det gäller då utöver det här vanliga erbjudandet där man kan köpa 3 betala för 2. Så det blir med andra ord väldigt mycket rabatt. Det som är kul också med Text and Arts posters är att man kan personifiera dem genom att addera text till postern själv i form av namn, årtal eller vad man nu vill ha på sin poster. Tack så mycket Text and Art för att ni är med Singelrådet och gör detta möjligt.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Vad var det du kände skuld kring?
Ja, men först och främst när Axel dog så kände jag skuld för allt jag tyckte att jag hade gjort fel i vår relation. Vi var ju rätt olika som jag sa, och jag hade drivit på vår relation ganska hårt att så här, ja, men velat flytta ihop och velat ha lite mer commitment från hans sida. Ville skaffa barn efter ett tag. Ganska hård i förhandlingarna kring det. Jag tyckte att jag inte hade läst in hur trött han blev och hur mycket jag liksom mörsade på. Och det tror jag, så här, hade han levt och vi hade kanske haft en vanlig relationskris och pratat igenom det, då hade jag också haft dåligt samvete för det. För det var en av grejerna jag inte tyckte att jag var inte så inkännande liksom, med honom. Men när någon dör så förstärks ju det där, tycker jag, till tusen. För då fanns det ju helt plötsligt fritt spelrum för mig att tycka att jag var den hemskaste människan i hela universum. Som till och med liksom pressade på en människa så mycket så att han dog. Nu var det ju inte därför han dog, men det kändes logiskt. För jag hade varit så jävla dålig, tyckte jag.
Vad gjorde du med de känslorna?
Eller
vad gjorde de med dig kanske?
Ja, men vad gjorde de? Jag försökte väl att resonera med mig själv, och jag hade en psykolog hela tiden som alla sa ju till mig så här, det är inte ditt fel. Och någon sa, och jag kommer inte ihåg om det var en präst eller om det var min psykolog eller någon annan, men någon sa så här, man måste behandla de levande på levandes villkor. Och det så här, bara jag verkligen, jag har upprepat det för mig själv, bara jag kunde kanske varit en lite mysigare tjej.
Liksom. Men det kan
absolut.
Man ju alltid ha varit.
Det kan man ju i alla sina relationer. Men det var ju inte därför han dog. Det var inte för att han levde med världens hemskaste människa som han hade en hjärtsjukdom. Det går ju inte ihop liksom. Med tiden så var det ju som att jag fick ett lite sundare förhållningssätt till mig själv också. Jag tycker liksom att mycket så här kring sorg har ju med tid att göra. Att den bara går. Mm. Att liksom helt plötsligt så har det gått en tid och man börjar skratta åt ett skämt på jobbet.
Mm.
Och bara just, ja, det finns skratt kvar i livet, du vet. Mm. Men så den skulden, den avtog, men ja, jag kommer nog alltid ha skuldkänslor gentemot, för att det blir inget, man får inget slut ju när någon där. Man får inte sätta sig ens och säga så här, okej, vi är inte lämpade för att leva ihop, men jag älskar dig, du är en underbar person, så här, hur gör vi det här bäst för varandra? Utan det är bara så här, borta, över, inget samtal kvar, inget tillfälle att reda upp och säga förlåt och bli förlåten liksom. Men sen hade jag ju då, när jag efter 2 år träffade en man och blev svintonårsförälskad, då hade jag ju skitdåligt samvete för det, för jag tyckte så här, åh nej, det här är för tidigt, det passar inte in i den relation jag har med Axels familj idag, som fortfarande var i aktiv sorg. Jag kände typ att jag hade lovat att inte träffa någon ny. För att det kändes inte så fram till dagen jag gjorde det. Liksom.
Okej, alltså som att det var outtalat.
Ja, men så här, det är jag och Ivan. Mm. Jag ska klara det här med Ivan. Och Axel finns kvar som en pappa som inte är med i rummet. Men han är med, han är pappan i Ivans liv. Liksom. Och när man har ett barn och blir kär i en ny person, så är det ju lite som att man bjuder in en ny fadersfigur också till middagsbordet.
Mm.
Och det hade jag jättedåligt samvete för länge. Och det fick mig att vara lite knasig i den relationen som följde också. Liksom att jag så här, jag ville och kände, men vågade inte och ville inte riktigt. Och höll på liksom och tonade ner vår relation för vår omgivning. På ett sätt som är ganska sårande när man är den andra parten i den.
Såklart. Mm. Men vad skulle du säga var lite av vändpunkten? Nu är det mina ord. Jag vet inte om du definierar det som det. Men när du börjar känna att det något annat påbörjas.
Verkligen. Ja. Nej, men så var det. Det finns några vändpunkter. En av dem var faktiskt att jag flyttade från lägenheten och fick ett nytt hem med Ivan. En annan var ju att bli kär igen. Därför att då, gud, du vet när man blir förälskad på ett sätt som är så här, gud, är jag 13 år igen? Mm. Det här är helt sjukt. Jag behöver inte sova längre. Jag vill bara ligga och prata i telefon hela nätterna. Och så fort vi har lagt på så måste jag smsa resten av natten. Alltså bara att känna de känslorna igen, inte efter. Alltså jag hade haft 2 års total stiltje, liksom, tomhet. Mm. Hade inte tittat åt någon, hade inte känt någonting. Hade absolut, alltså jag hade inte tänkt på sex en enda gång. Känns det som, jag kanske ljuger, men det känns så för mig nu. Och så kommer allting bara som en ångvält över en, och det hände väldigt fort för oss, för att det hände liksom samma dag vi träffades, så började jag känna så för den här mannen. Så det är både helt sådär, det uppstår någon slags hopp om framtiden, att även om inte det här är grejen, så det fanns i mig att få känna så igen. Vilken jävla grej, liksom. Mm. Men också, det hade varit bättre om jag började känna så kanske om 2 år till. Eller 3 år till. Alltså,
varför så kände du så?
Nej, men jag tyckte att det var... Att jag var både i sorg och skitkär. Det gick inte ihop för mig.
Mm.
Så här, kan man få vara både och? Ja, nu fattar jag ju att det går. Men då var jag inte säker på det. Då tror jag att jag tolkade det som att okej, då betyder det att jag kan inte älska att Axel så som man ska älska en partner om jag kan bli kär i någon ny på det här intensiva sättet så plötsligt och snabbt. Jag var inte värdig honom. Jag förstörde hans liv. Jag är liksom kass, typ.
Mm. Sen är det klart att jag kan tänka mig att hela ens känsloregister blir något annat efter man får barn, även om jag inte har upplevt det. Men jag tänker också att du sörjer för din egen skull, men också för Ivans i det här att han inte kommer växa upp med sin pappa.
Mm, absolut.
Hur gick tankarna kring det? Alltså när du försökte föreställa dig framtiden.
Ja, där tänkte jag väl liksom att det jag kan göra är ju att hålla kvar Axel så mycket det går. Genom liksom berättelser, bilder. Att inte väja för samtalsämnet hemma. Att liksom hålla nära kontakt med Axels familj. De bjuder ju på sina minnesbilder. Och jag mina. Men med åren så har jag mer och mer landat i att jag tror att det där kommer få ske på Ivans initiativ ganska mycket. För det blir lite sådär... Vi flyttade ganska nyligen ihop, jag och Tom och hans dotter och Ivan. Och då får Ivan och Olivia, som hon heter, ett eget rum för första gången. För vi har bott svintrångt i min lägenhet ett tag. Och så tänker vi så här, men gud, nu ska vi göra fint i deras rum och sätta upp lite bilder på väggen. Och så satte vi upp bilder på Axel och Olivias mamma som också är död. Och då kändes det sådär, vi visade barnen och de liksom tyckte att, jaha, så här. Alltså det var lite som att vi gjorde ett altare och det kändes lite påtvingat.
Mm.
Men sen så är det ju så att det kommer bli de mest oväntade och naturliga för de tillfällena när de vill prata om sina föräldrar. Hur var det när jag föddes? Vad sa pappa? Tyckte han att jag var fin? Eller tyckte mamma det? Alltså då kommer det ju sådär, varför dog han egentligen? Tyckte han också, ja, men till exempel, så här, Ivan har inte varit så sugen att gå i Lucia-tåg någonsin. Han gillar inte det.
Nej.
Och så säger hans farmor och farfar så här, det gjorde aldrig Axel heller. Och då får ju han så här, det kommer av en anledning. Det är inte precis. Vi som bara, här har ni er altarvägg med era 2 svartvita bilder på era död. Alltså det kändes lite makabert nästan. Så att de bilderna fick hamna någon annanstans. För det blev lite så här, här är ert rum och här sitter era döda föräldrar. Titta på dem nu varje kväll. Men det är ju liksom lite balansgång och hitta ett bra sätt. Men linjen är väl liksom att det får komma naturligt när det kommer, och det måste också få komma på barnens initiativ.
Mm. Men precis, och jag tänker att det så här, ligger ju någonting i att för jag själv tar med alltså min pappa som barn, och att så här, att om man inte minns så mycket, om man inte alltså för barn, det är ju väldigt svårt för barn att förstå döden som koncept. Det är ju att förklara, men att faktiskt kunna lära känna sin förälder i efterhand. Att, ja, men så som du beskriver. Alltså, det har ju också ett värde att få höra att så här, ja, men din pappa gillade inte heller det. Eller det här är din pappas gamla någonting. Mm. Alltså att det är något som kan komma med tiden, men att man kanske inte där och då förstår. Varför ska jag... Jaha, här är en bild på min pappa.
Nej.
Varför
Nej,
då?
Men precis. Typ. Och sen tycker jag också att det är så här, det är lite olika. Det finns en nyfikenhet. Vem var den här figuren som var min förälder? Men sen finns det ju också en rädsla i så här, om den kunde dö, då har jag ju bara dig kvar. Vad är det som säger att... Alltså det är så många känslor för barnen också.
Mm.
Den ena är ju nyfikenhet och den tycker jag känns fin och positiv. Liksom. Och den andra är ju att dela med deras så här, insikter som deras jämnåriga kompisar inte har. De har ju varandra, våra barn, men de har ju inga andra kompisar med döda föräldrar ännu, för det är ju lyckligtvis inte så vanligt. Så det är ju någonting som påverkar dem, hur rädda de blir för vissa situationer och var deras funderingar går mitt i natten, liksom. Mm.
Ja, för jag tänker, hur kändes det för dig då när du träffade Tom som hade en liknande upplevelse fast han förlorade sin partner?
Mm. Jag tror att jag tänkte, förutom att jag var sådär, alltså utanför våra upplevelser så var jag ju bara pisskär, liksom. Och det var ju som en förälskelse som hade kunnat vara i vem som helst, liksom. Alltså jag menar att det hade inte att göra med att han hade förlorat någon.
Nej.
Men att han hade det kände jag så här, det här är... Gud vad sjukt att det fanns en lösning på mitt dilemma. För mitt dilemma var ju så här, vem ska jag orka träffa? Vem ska orka förstå mig? Vem ska vilja hoppa in i ett liv med en mamma och en son på heltid? Som inte liksom har så jättemycket avlastning. Utan det är så här, konceptet är att hoppa in och bli en del i en familj som redan finns. Och jag hade liksom tänkt på det så här. Det var den våren innan jag träffade Tom så hade jag gått med i Tinder, scrollat bort alla män inom 10 mils radie. Alltså jag trodde inte att det gick att tömma Tinder, men det var ju så här ett tecken på att jag var inte där. Det kanske hade fötts för mig en känsla av att jag vill inte vara ensam för alltid.
Mm.
Men det var så tydligt då när jag låg där och scrollade på nätterna när Ivan sov och swipade. Vad blir det? Vänster? Mm. Höger? Vänster. Åt det hållet som de försvann. Swipade jag friskt. Jag förstod inte hur det någonsin skulle kunna bli så att jag träffade någon som ville vara med i vårt liv. Och sen så bara, jaha, det fanns ju en person här som redan hade exakt likadant liv och som antagligen hade känt likadant. Jag vet inte, män kanske har lite lättare att hitta kvinnor som vill hoppa in och bli mödrar. Jag vet inte, men för mig hade det känt helt kört, liksom.
Mm. Känner du idag att du har mer försonats med liksom Axel och er relation?
Ja, det gör jag faktiskt. Och jag känner att jag har försonats med hela omgivningen också. Och där har jag liksom inte så här, vad har hänt? Jo, tid har gått.
Mm.
Igen. Det är så här, ibland så finns det inte quick fixes och det tycker jag är otroligt frustrerande om man är en kontrollfreak person som jag som alltid vill så här, ordna allting ganska fort.
Mm.
Bara nej, men den här processen tar 5 år till exempel. Och nu känner jag mig tillfreds med de val jag faktiskt har gjort och den familj jag lever med idag. Och när jag tänker liksom på Axel, jag går inte runt och känner så här, han sitter i himlen och tittar ner på oss. Men ändå ibland så kan man liksom trilla in i så här, vad skulle han tänka om han såg det här?
Mm.
Så här. Och då känner jag ändå så här, jo, jag tror han är min vän. Liksom. Mm. Jag tror han gillar det har blivit. Och jag tänker väldigt så här varmt om honom när jag tänker på honom och det går inte direkt in i ett egocentriskt självhat längre.
Ser du honom med Ivan?
Mm, det kan jag göra. Men det är ganska svårt för att Ivan var ju liksom ett krypande spädbarn som inte ens Axel han var föräldraledig med när han dog. Och jag tror att Axel hade varit en annan typ av förälder än jag. Han hade varit en mycket, mycket lugnare och coolare och mer chill person. Och det hade Ivan absolut mått jättebra av att få ha i sitt liv. Liksom. De har vissa egenskaper som till och med jag ser. Är så här, det här är inte från min sida. Du har fått det här från någon annan.
Mm.
Och det får man ju bekräftat av Axels familj ganska mycket också. Att de är rätt lika.
Mm.
Och det är så speciellt att ett litet barn som inte ens kommer ihåg sin pappa växer upp och blir ganska lik honom i egenskaper. Ja, jag tror att han hade varit en väldigt fin förälder om han hade fått vara med.
Vad skulle du säga har varit viktigast för dig under din sorgebearbetning? Du har nämnt tid.
Ja, tid, terapi. Sen har jag varit med i en internetbaserad grupp med andra föräldrar som har barn hemma boende som har en död annan förälder. Man behöver liksom inte ha levt tillsammans men det är egentligen så här för föräldrar som har barn som har förlorat den andra föräldern. Och där tror jag att jag har fått mycket mer än vad jag i början fattade för att jag tyckte att det var ganska jobbigt att klumpas ihop med så här, här är alla vi som har det här bittra, sorgliga livsödet. Jag vill inte kännas vid det. Jag vill bli något annat sen. Så här.
Mm.
Men alla de faser man har gått igenom och de berättelser som andra delar i det där forumet som jag fortfarande är med i. Nu vill jag, alltså jag tror att det är lite som AA fast försörjande. Eller liksom att så här, man delar. Och det kan vara så här, nu är det min första julafton utan min person.
Mm.
Det gör så jävla ont. Kommer det någonsin? Bla, bla, bla. Och sen de som är lite äldre i gamet, som jag nu då. 5, snart 6 år liksom. Att man hjälper varandra med igenkänning. För jag tror att en grej som är svår med sorg som kommer tidigt i livet. Liksom, att förlora någon gör ju många någon gång. Mm. Men det är inte så jättemånga som förlorar sin partner när man är 39 eller så. Att det finns en liten skara människor som jag förstår och också har varit där. Och att liksom livet faktiskt för det mesta lyckas fortsätta och inte bli helt värdelöst. Det finns en enorm tröst i andra människor där. Mm. Och den trösten är så svår för vänner att ge. Om jag liksom är på semester på Gotland med 2 andra familjer som båda har sina mammor och pappor och barn. Och så säger de till mig, men det kommer bli bra. Du kommer bli glad igen också. Då bara, hur fan vet ni det?
Ja.
Så här, alltså, hur kan ni lova mig det? Jag tror inte på er.
Mm.
Så då är det på något sätt som att viss typ av tröst behöver komma från någon som har varit där.
Mm.
Och det tycker jag att de där gemenskaperna ger.
Och det är också modigt att göra det alltså bland främlingar. Alltså att öppna upp sig, speciellt när det är någonting som är kopplat till, som du kände då, så här, skuld och liksom sådär. Det är väldigt starkt att göra det.
Men till och med det. Så här, människor är ju lite olika modiga med att öppna sig. Det här är ett slutet forum där man liksom behöver gå igenom en intervju typ för att komma med. Så att man vet att det inte är en massa galningar som bara är där för att glo på andra sorg. Men att det där med skuld är ju också jättevanligt. Det finns ju människor där som ganska många som har förlorat sina partners i suicid.
Mm.
Den skulden, den är ju liksom, alltså det är ju ingenting mot vad jag har gått och känt. Det är ju fruktansvärt. Skuld är ju ett element i sorg. Det är bara att jag inte riktigt hade fattat det.
Mm. Nej, alltså ja, och att liksom gå igenom allt i sitt huvud retroaktivt, vilket jag antar att man bara gör automatiskt. Ja. Det är väl inget man
hela
kan
tiden.
Stoppa. Verkligen.
Mm.
Men jag tycker att det är väldigt fint i din bok att alltså just att det är de här parallella berättelserna. Alltså att till när du började träffa Axel och sen förlusten och tiden efter. För det skapar ändå, man får perspektiv och ser hela situationen. Det har du lyckats väldigt bra med, tycker jag.
Tack. Jag tror också att min pappa dog när jag var 18. Och jag gjorde samma sak då. Att sådär, jag tror att det är ett sätt att försöka förstå vad man har förlorat. Att verkligen rannsaka sitt liv tillsammans med den man har förlorat. Bara så här, jag vill fånga alla minnen, de får inte glida iväg. Hans lukt får inte glida iväg. Vårt senaste, och sen tyvärr de deppiga grejerna. Så här, jag hade ett gräl med min pappa ganska nära inpå att han dog. Det var inte det sista som hände mellan oss, men det levde kvar i mig i flera år. Jag kunde det grälet ordagrant. För att vi hade sagt så här, taskiga saker till varandra. Och jag var så arg på mig själv för att jag inte hade... Han var ganska sjuk i cancer och under en cellgiftsbehandling. Och han blev så här lite personlighetsförändrad när han var jättesjuk och var på cellgifter. Alltså han blev så mer irriterad. Och...
Det var ganska vanligt, ja, tänker jag.
Ja, precis. Och då gick jag omkring och slog på mig själv för att inte jag bara kunde vara den större personen som fattade det och inte blev så stött och sur och så taskiga saker till honom. Så här. Men jag kände liksom, när Axel dog så kände jag igen det här att tankarna bara vill mala runt så här, vad hade vi? När sa vi att vi var kära i varandra första gången? När låg vi med varandra första gången? Hur kändes den första kyssen? Vad tänkte jag då? Och att, liksom, hur kändes det när han höll om mig när vi gick på stan? Alltså man bara, det är något sätt att förstå och att också bevara.
Så. Nej, jag förstår. Vår tid börjar tyvärr rinna ut.
Ja.
Men jag tänker att det är många som lyssnar som har egna erfarenheter av att ha förlorat någon. Det behöver ju inte vara en partner, men en närstående. Vad skulle du vilja ge för råd till någon som går igenom det?
Ja, det är så himla svårt. För det som är svårt är ju svårt till och med när man får ett råd om det. Men jag kanske önskar av mig själv att jag hade varit lite mer öppen med min omgivning vad jag behövde. Därför att jag tror att det är ganska lätt att välja att tro att ens bekanta är mycket mer fine än vad de är. Därför man är bra på att spela fine. Så om du är den som sörjer och kanske tycker att så här, det har gått så lång tid, jag borde inte fortfarande tycka att det är så jobbigt, jag är så jobbig som person, så försök att berätta det ändå för dem som bryr sig om dig, för att jag tror man förstår, man bara kanske väljer att tänka att det är nog bra. Men också om du är den som är i närheten av en som har förlorat, så fortsätt lite till, skulle jag säga. Fortsätt fråga och fortsätt dyka upp. Och det är inte alltid alla människor orkar prata om det som gör dem ledsna. Men bara dra ett lite tyngre relationslass. Lite längre än vad du tror behövs. För att det behövs längre än vad folk säger. Så det tycker jag är ett rätt så bra råd som jag själv borde ha tagit till mig. För jag tyckte inte om att berätta hur illa det kändes efter så lång tid efteråt som ett år. Liksom.
Förstår. Tack så mycket för att du var med.
Tack för att jag fick komma. Mysigt.
Som sagt, din bok kan man ju hitta här och var.
Ja.
Låt oss hoppas på det bästa heter den.
Yes.
Och sen så ser vi fram emot din nästa.
Tack så mycket.
Tack för att du var med.
Tack.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.